Första halvåret på börsen har varit turbulent. Jag tror ingen har missat det. Stigande inflation och räntor har ackompanjerats av fallande börs och fallande bostadspriser. Vi känner oss lite fattigare. Den som trots allt, trots det här, fortfarande fondsparar, övervintrar i den här permafrosten kommer säkert gilla det här avsnittet. Vi ska ta tempen på fonddjungeln tillsammans med min kollega Per Ståhl, fondskribent på Placera. Kul att ha dig i podden igen, Per.
Tack. Kul att vara här.
Hur är läget?
Läget är bra. Alltså det är man, ja, jo men det tycker jag. Det är ju tufft, men okej, får man väl på något sätt ändå summera det till. Det har varit ett otroligt turbulent och konstigt första halvår.
Ja, för du har ju varit med länge. Du är en inventarie i branschen. Du är inte jättegammal, men du har ändå varit med under lång tid. Hur skulle du säga att det här första halvåret har varit i förhållande till tidigare rätt stökiga perioder? För nu har vi haft i USA var det sämsta första halvåret för S&P 500 på 52 år. Värsta starten någonsin för Nasdaq. Tar vi Stockholmsbörsen, OMXSPI, breda börsen, exklusive utdelningar, så var det sämsta starten på 90 år. Obligationsindex, det vill säga räntemarknaden, den har inte heller gett skydd. En av de sämsta starterna någonsin. Rätt stökigt.
Ja, jättekonstigt, jättestökigt. Men ändå är ekonomin i bra form och folk har arbete. Och det är så tudelat. Mot andra kriser tycker jag att det har varit mycket, lite större oro. Jag tänkte på den svenska finanskrisen i början på 90-talet. Då var det ju ganska stor arbetslöshet och extremt höga räntor. Och finanskrisen var ju också ganska stor oro kring hela banksystemet och sådär. Så det var en liten annan oro. Nu är det ju, påminner lite mer om millennieskiftet kanske, med en värderingsbubbla efter några starka börsår. Och sen ett konstigt skifte också när vi går från det här minusräntor då, som vi har haft under ett antal år, till att vi nu får börja, vi får räntor och det blir helt annan finansieringskostnad. Men alla kriser är helt olika, så det, så är det. Men jag håller med dig, det är väl, det är ju spännande på många sätt och vis, och det går ju att hitta vinnare. Både lite aktievinnare och lite fondvinnare, men det är ju inte så många i år som det brukar vara ändå.
Nej, för det är väl, är det inte Churchill som har sagt never let a good crisis go to waste? Och därför blir jag ju nyfiken också på hur fondflödena ser ut globalt. Du har ju tidigare i alla fall, ni har säkert kvar nu också, en världskarta på Placera där man kan se från blått, lågtryck, kallt, permafrost kanske, till illrött, det vill säga högtryck. Vart hittar vi hög- och lågtryck just nu på börsen? Alltså, hur ser fondflödena globalt ut? Vad favoriserar vi?
För tillfället, just nu, så nu måste jag ju bara tänka lite snabbt. Nu har det ju varit mycket senaste månaderna ädelmetallfonder, smala branschfonder, fastigheter, som har även gått dåligt. Om vi ser från årsskiftet, då höjer till en av de sämre fondkategorierna, har ju haft en blytung månad här med stora utflöden. Det har varit mycket bioteknik har faktiskt kommit tillbaka. Biotechfonder, väldigt smala. Det är liksom betydligt smalare än en läkemedelsfond eller en hälsovårdsfond då. De har ju haft stora, ganska stora inflöden nu sista månaden. Och där tittade jag på subindex då, amerikansk bioteknikindex, vilket är väldigt signifikant för hela sektorn då, som är väldigt mycket amerikanska bolag i just biotekniksektorn. Där har man faktiskt, var man ner och touchade 2018 år, så i december 2018 så var det en ny bottennotering för indexet. Och där var man precis ner och touchade nu i mitten på juni och sen haft ganska kraftiga uppgångar. Lite intressant, det är väldigt mycket risk på sektor. Som det är hög risk, det är mycket förväntade framtida vinster, det är mycket förhoppningsbolag och det ena med det andra då. Så det tycker jag var lite spännande nu att se att det börjar komma lite mer kapital till den typen av, vad ska man säga, högrisk aktier då inom på aktiesegmentet.
Ja, men det där förvånar mig lite grann.
Ja, jag är Och vi, klart, vi har en dollareffekt också. Dollarn har faktiskt stärkt 4% på en månad. Så det har varit en stark dollarmånad. Men där har det gått lite pengar, och även hälsovård har gått bra under senaste månaden. Så det är väl liksom en lite här och nu bild då. Men tittar vi sedan årsskiftet så är det ju bara en sektor som är upp globalt, det är energisektorn. Och de andra sektorerna är på minus. Men i princip har du bara kunnat gömma dig i energibolag och något amerikanska dollar. Då har ju ditt år sett väldigt bra ut. Det får man ju säga. Men vi som missade den där traden att köpa dollar och ja, kanske då amerikanska energibolag, så har du fått den här dollarkicken också då. Så det ju, har det ju sett ganska mörkt ut. Men branschfonder inom energisektorn är ju klara vinnare i år. De är i princip upp som oljepriset och dollar. Du får med dollareffekten och det där då. Så det är ju, det är väl det vi hittar. Vi hittar några hedgefonder såklart. Det gör man ju alltid oftast när det blir så extremt turbulent. Och det finns ett par CTI-hedgefonder som håller sig i topp nu, som har gått väldigt bra. Jag intervjuade ju Lynx här för någon månad sedan. Då. De hör ju till vinnarna i år med sin, ska man säga, trendbaserad investeringsfilosofi, när man är på alla stora marknader, tillgångsslag, och tjänat mycket pengar både på dollarn och inom energisektorn i år då. Och även kunna korta mycket som amerikanska räntepapper och sånt, om man har så stora frihetsgrader. Och sen är det några enskilda länderfonder som sticker ut, lite Turkiet, lite Kina. Fonder som man inte handlade upp så mycket under fjolåret då. Kina var ju kanske en av de få marknaderna som backade under fjolåret. Kina-fonder hade ju ett grymt tungt 2021, och man glömmer lätt bort det. När svenska småbolagsfonder och Sverigefonder överlag hörde till de absoluta fondvinnarna, vilket vi nu hittar flera, framförallt svenska småbolagsfonder då, tillsammans med fastighetsfonder på förlorarlistan i år då. Så det har varit ett turbulent och väldigt konstigt, svårt att hitta riktiga fondvinnare. Vi hittar trenden, det är väl energibranschfonder inom energi. Och förlorarlistan kan ju bli hur lång som helst. Och det är ju pest eller kolera. Vi pratar fastighetsfonder som är ner 40-45% i år. Vi pratar svenska småbolagsfonder som är ner kanske drygt 30-35. Och sen har vi ju då den här episka totala kraschen för Rysslandsfonderna då. När man på något sätt, i och med att den ryska invasionen av Ukraina då, som ingen i princip trodde på då, skedde. Och MSCI fattar beslutet över helgen att nolla, ta bort alla ryska investeringar och ge dem nollvärde då. Vilket har gett en fondklass då som har gått, de var ju upp, man får inte glömma bort det, de var ju faktiskt upp year to date, mycket för energi. Både naturgas och olja hade gått, och sen då får man så här totalt när du skriver ner värdet till noll då, vilket vi aldrig har sett tidigare då i någonsin. Jag har aldrig varit medveten om och sett just det där att du nollar ett tillgångsvärde.
Nej, och jag tänker mig där också, det finns ju en del bolag som helt bara har klivit ur och dragit ett streck. Och sen finns det ju andra bolag som säger att vi lägger våra placeringar i malpåse. Mm. Vi tänker inte låta någon annan förkovra sig och köpa upp våra tillgångar till brödsmulor. Utan att man lägger in i malpåse, och någon gång i framtiden när det går att sälja, så säljer man det väl då och kan göra då, så att säga, så att fondandelsägarna kan återvinna en del av kapitalet investerat i landet. Det sistnämnda, och det här, jag förstår ju att det här är en delikat balansgång hur man ska agera, men det känns ju som att det sistnämnda är det bästa alternativet, där nummer ett, fondspararna kan få en del återvinning. Två, man ser till att det inte är skurkar och banditer i Ryssland som kan komma över tillgångar till noll och ingenting.
Nej, jag håller med dig. Jag tror själv att vi kommer hitta sådana lösningar, och det är värt mer än noll, och vi får se. Mycket kan hända, och det händer ju mycket osannolika saker redan i år, och vi har rekordinflation, och vi har naturgaspriser som är jättehöga, och vi har ett krig i Europa då, som också, för ett backa vid bandet ett år, så kändes det bästa av det här ganska osannolikt. Då hade jag suttit här och för halvårsskiftet, vi satt här vid halvårsskiftet i fjol och gjort någon spåkulegrej så hade du klippt bort det, det lovar jag dig.
Ja, nej, men jag tänker mig, vad gäller inflationen så fick vi inflationssiffror för juni från USA igår och från Sverige idag då, när det här spelas in den 14 juli. Och där såg vi i USA, den siffran kom in på 9,1% year on year jämfört med 8,8% förväntat. Så hetare än vad man trodde. Å andra sidan, som jag har förstått, så trodde man på en glödhetssiffra och att det så sakteligen ska börja falla tillbaka. Och tittar vi på kärninflationen, där man exkluderar volatila både energi- och matpriser, så var den nivån på 5,9%, vilket var mer än 5,7%. Men lägre än toppen på 6%, så tredje månaden i rader där det faktiskt är lägre nivå än toppen. Och någonstans, även Biden, presidenten, var ute och sa att det kanske är så att de här siffrorna är lite passé och inte riktigt speglar verkligheten. Och jag är lite grann inne på det, fast det kan ju också bero på att jag är en obotlig optimist på gott och ont. Därför tittar man på det som har drivit inflationen i väldigt hög utsträckning, så är det ju väldigt mycket eldningsolja, drivmedel, elektricitet och fortfarande även halvledare som påverkar både nya och begagnade bilar. Där börjar det så sakteligen lätta upp. Men oljepriset är ner tvåsiffrigt i juli.
Ja, det är ner. Men jag tror att matpriserna spökar också, för de verkar fortsätta upp delvis.
Och jag tänker i Sverige med matpriserna, men det sker ju en förskjutning där. Och vi har ju sett dramatiska prisökningar. Statistiska centralbyrån var ute idag och sa att kaffet är upp 50% year on year. Å andra sidan så har man lite problem också med buskar som har gått sönder i Brasilien, som har torkat. Och det förstod jag att det skulle ta upp emot 2-3 år för dem att reparera de skadorna. Men det känns ju som att matpriserna också är ett resultat av stigande drivmedelspriser. Då tänker jag främst på diesel och gödsel som Ryssland är en stor exportör av, och spannmålspriser. Vad tror du där? Tror du att vi får se att det börjar rulla tillbaka i år?
Ja, och lite tror jag, en lite joker i leken som har varit, om vi tittar på fonderna här då, det är ju den här extrema dollaruppgången vi har haft i år. Den är ju någonstans, det beror på lite när du tittar, men den ligger pendlar mellan 6-18% liksom sen årsskiftet. Den driver ju upp mycket, dels av råvarupriserna, för det prissätts i dollar, även kaffet som du pratar om. Nu är det lite buskar då som kanske är problemet, men du får ju den problematiken också, att även om inte underliggande råvara har rört sig så väldigt mycket, så får det ändå effekt, för prissättningen är i dollar och dollarna har rört sig så betydligt mot kronan då, så det blir mycket importerat. Någon gång vänder ju dollarn, det vet vi som har varit med, vi vet att och dollarn, den starka dollarn har gjort det ganska bekvämt om man har haft en USA-fond eller en globalfond. Jag vet att du satt och tittade innan vi gick in här, att det har varit mycket stort flöde till globalfonder, vilket har varit bra. Och det har man varit placerad där då, så har det ju varit, ja, det har inte varit den bästa marknaden, men den har ju inte varit så där extremt blodig, för det har ju fått en väldigt bra krockkudde med den här dollaruppgången som stora delar av universet är prissatta i dollar då, i alla fall själva underliggande värdepapper.
Ja, för det kan vi ju säga att fondspararna har ju varit ganska defensiva i år, och vi har ju sett ett utflöde sedan årsskiftet. Inte jättestort, men det är fortfarande ett utflöde, och de fonderna som har toppat köpen, där man faktiskt har övervintrat och fortsatt trycka på köpknappen, är Avanza Global, Länsförsäkringar Global Indexnära, Avanza Zero, BGF World Energy A2, så där får vi in energi, det är väldigt mycket olja den fonden. Avanza Auto 6, Avanza Auto 5, Avanza Fastighet by Norhammar, Krex, Carnegie Real Estate Index var in nästan 50% som mest i år. Ner 50% som mest under coronakraschen, upp 50% 2021, ner 50% 2022. Sen har vi plus alla bolag Sverige Index, och sen har vi SEB Asset Selection SEK och SEB Korträntefond. Så det här ser man ju att fondspararna favoriserar globalfonder i termer av kronor och öre. Det är den fondkategorin som får allra mest pengar. Och precis som du är in på, man har en ganska värmande krockkudden, urstark dollar, en svag krona. Det är frågan vad som är hönan och vad som är ägget. Men dollarn är ju starkt mot en korg av handelsvalutor, dollarindex. Och det ser vi ju inte minst på dollar-euro. de har ju handlat till par för första gången på 20 år. Och dollarn har stärkt 17% i år. Så här har ju fondspararna fått en ganska rejäl krockkudde när man har fått 17% på dollarn. Avanza Global ner 8%.
Mm. Ja, nej, jag tycker man bara ska ha det i bakhuvudet att nu kanske det inte är nära förestående så, men det kommer ju en dag när inte dollar, när den inte går jättebra. Vi hade ju ett fjolår då kronan tog mycket, mycket mark, om vi minns. Den var ju väldigt stark de första 8-9 månaderna på året. Året innan var den, det låter lite som en fastighetsfond nu, ner mycket, upp mycket, ner mycket igen då. Det är hög volatilitet, men det finns där, har det beaktande.
Ja, det är väl nästan ingen som skulle tro när man skulle säga att dollarn var ner på 8,20 i fjol.
Nej, det går snabbt.
Eller att börsen var på all time high 4 januari.
Mm. Ja, man glömmer fort och det händer mycket och det går väldigt snabbt och det är hög volatilitet.
Men när du säger att det är hög volatilitet, brukar det svänga så här mycket? Är det här det normala? Eller skulle du säga att det svänger mer nu än vad du tycker att det har gjort historiskt?
Det svänger nog lite mer än historiskt skulle jag nog säga faktiskt. Jag fick lära mig en gång för länge, länge sedan när jag satt i skolbänken att det är inflationen som driver volatilitet och jag förstod inte så mycket av det. Jag memorerade väl det där och sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Men nu var ju faktiskt då typ 30 år senare så har väl det där myntet till sist ploppat ner då. Att det är nog inflationen, den driver volatilitet, den driver räntorna, den driver valutorna, den driver börsen. Ja, min gamla lärare kanske hade rätt. Det kanske är volatiliteten som drivs av inflationen. Så får vi lite lugnare inflation framöver och lägre inflationsförväntningar, så tror jag även att volatiliteten kommer att leta sig ner. Men svar på din fråga, jag upplever att den är riktigt, riktigt, riktigt hög tycker jag.
Men jag tycker att det är bra här ändå att fondspararna ändå väljer globalfonder snarare än att man går all in räntefonder. För nu har vi ju sett en rejäl nedgång på börsen. Det är ju ingen som vet när den ska bottna oavsett om vi pratar om Sverige eller globalt. Men någonstans är vi närmare botten nu än vad vi var i början på året. Du sa här att Stockholmsbörsen har varit dålig. Det är ju en av de sämsta börserna i världen i år och kronan är väldigt svag. Så en kollektiv så har vi ett starkt home bias. Vi har mycket Sverigefonder i portföljen. Men vi har valt de breda penseldragen. Fortfarande aktieexponering. Men breda penseldrag, zoomar ut perspektivet. Väljer globalfonder. Bara för några månader sedan så var det energifonder. Sen så tryckte man på säljknappen ganska precis innan energiprisen började leta sig tillbaka ner igen, vilket var bra timing. Men hur ska man tänka kring Sverigefonder då?
Nej, men det är ju en bra bas. Historiskt har det ju varit väldigt bra att vara exponerad mot en Sverigefond. Och jag tycker man både ska ha en bred Sverigefond och en småbolagsfond. För titta, svenska småbolag har varit en utmärkt tillgångsklass som har haft en extrem bra avkastning de senaste 20-30 åren. Man bör ha både en Sverigefond, en bred, bra, aktivt förvaltad Sverigefond eller en indexfond och sen krydda den med en bra småbolagsfond. Det tycker jag, det känns, då har man en bra exponering mot Sverige och det är klart det home bias, det har väl de flesta länder var man nu tittar. Är du i USA och gör en undersökning så hittar du väl extremt mycket amerikanska bolag och Storbritannien och så vidare och så vidare. Men bra Sverigefonder är ju ett bra alternativ. Jag gillar ju gärna Nordenfonder också. Jag tycker att det är väldigt intressant som region. Du får bra spridning mellan olika valutor. Du får både euro, kronor och norska kronor. Ja, och du får många sektorer. Lite fler sektorer på Stockholmsbörsen. Så jag tycker Norden är sån här, kanske en bred Nordenfond och en svensk småbolagsfond. Det känner jag. Det är bra grejer.
Så lite grann en nordisk gottepåse. Tycker du att det är fel om jag säger att du får mycket basindustri i Finland, mycket bank, verkstad, basindustri i Sverige, mycket energi i Norge och kanske mer av läkemedel då i Danmark?
Nej, men det är väl en bra beskrivning av det hela. Och sen får du mycket spännande småbolag i Sverige.
Mm, just det. Ja, det är en god mylla när det kommer till småbolag. Och sen det är klart att de har ju inte favoriserats i det här klimatet. Men å andra sidan så är det ju ganska trevligt att komma in när ingen annan inom situationstecken då vill äga småbolag. För då får man ju vara med på resan upp. Det är ju trevligare än att bara titta i den finansiella backspegeln och känna att oh, herregud vilken trevlig resa om jag bara hade köpt. Tittar vi på fondbolagens förening, alltså zoomar ut från Avanza och tittar på fondbolagens förening, hur fondspararna i stort agerar i Sverige oavsett vart man är kund, så ser vi att man har gjort nettouttag på 8,4 miljarder kronor under juni. Men hedgefonder och korta räntefonder fick nettoinsättningar till skillnad från globalfonder hos oss då. Här tänker jag lite grann på, du pratade om hedgefonder tidigare och trender, och att är det ett sånt klimat nu där det är enklare att vara trendföljande förvaltare, hedgefondsförvaltare och tjäna pengar? För det är min uppfattning, är väl kanske inte busenkelt varje år, utan det kommer trender, det kommer liksom årstider där hedgefonder klarar sig bättre. Är vi där nu?
Ja, det ser ut som vi är där i alla fall. För en hel del hedgefonder. Inte alla, men för ganska många. Det är så må det kanske vara. Eller är. Men det är svårt. Det är en svår mylla det också. Det är svårt att sätta sig in, tror jag, som fondsparare. Vad de har för investeringsprocess och vad de investerar i och så. Det kräver ju mycket mer av fondsparare än vad det gör kanske att köpa. Ja, det enklaste är väl att köpa en indexfond. Det är kanske lite lättast att ta till sig. Och sen får man titta på aktivt förvaltare och fonder och så. Och då ligger ju hedgefonderna en bra bit därifrån, att det kräver kanske lite mer förståelse och kunskap och intresse också som fondsparare för att sätta sig in i själva fondens investeringsprocess, var de letar sina guldägg.
Ja, och där kan jag ju säga bara som en referens där också, 8,4 miljarder sålde man under juni, och av det så var det 8,1 miljarder som man sålde i aktiefonder, men i hedgefonder så tryckte vi in 4,8 miljarder och på helåret, från januari till och med juni då, så sålde vi 38,7 miljarder i Sverige enligt fondbolagens förening, men tryckte in 10 miljarder i hedgefonder. Så att hedgefonderna står verkligen ut i år.
Ja, det gör de. Och jag vet inte om det är lite momentumdrivet också att många köper det nu på slutet. Man var inte där i december kanske. Men pengarna har kommit in nu de senaste månaderna. För det kom in näst knappt hälften av det här kom väl in senaste månaden, om jag inte missminner mig. Ja. Så det, jag vet inte. Det där är lite klassiskt. Jag åker ju fast i den fällan lite själv. Jag intervjuar förvaltare som har gått väldigt, väldigt bra under 1-2 år. Så jag är där och skriver om det och sen går det något kvartal till och sen så går det inte så bra. Det är liksom, det blir lite så här, man är nära toppen. Och jag säger inte att det är så med hedgefonden nu då, men det är onekligen att pengarna börjar komma in nu kanske då sista 2 månaderna då. Så det blir lite så här momentumdrivet. Det är lite som att köpa en småbolagsfond kanske under andra halvan av fjolåret. När de hade flera år av fina uppgångar. Så det är väl där lite man ska akta sig för. Jag vill inte dissa hedgefonder som det är då, men det är lite lätt att bli så momentumdriven här och nu då, så handlar man ändå på en topp.
Men det som kan...
Men det är bra som riskdiversifiering bör man ju ha en del, kanske lite hedgefonder också. Det förstår jag.
Ja, och så kan det ju vara. För jag menar, klassiskt sett så brukar man ju kombinera aktier och räntor. Alltså en kombination av de två viktmässigt med mer aktier och mindre räntor om man är ung. Och mer räntor och mindre aktieexponering när man är lite äldre och har lite närmare till den tidpunkten man faktiskt ska använda pengarna, kanske exempelvis pension då. Men i år har det ju inte gått att skydda sig och övervintra på räntemarknaden heller, som vi var inne på här, att en av de sämsta starterna någonsin för räntemarknaden. Det vill säga att man dumpar räntepapper så att priserna åker rakt ner i källan och räntorna därav stiger då. På samma sätt som om man skulle dumpa aktier, då skulle ju direktavkastningen på aktien stiga. Och det som frustrerar mig lite grann, det är den här bilden jag ser framför mig där man brukar skojsamt säga buy high, sell low, repeat until broke. Och där kan man i goda tider skratta lite åt det, men i sämre tider, vi är inte mer än människor, så visar det sig uppenbarligen att väldigt många tycker att det här är jobbigt. Antingen så har man inte långa pengar på börsen, eller så har man långa pengar men får ont i magen ändå och trycker på sälj. Och sen gör man om samma misstag som man svor att man inte skulle göra. Ge oss några visdomsord för hur man beter sig i ett sånt här klimat för att orka hålla emot och inte, som fondbolagens förening här vittnar om, att vi har sålt för nästan 39 miljarder i år.
Nej, men fortsätt att månadsspara. Det är väl det, är det jag gör själv. Mitt månadssparande tickar ju på. Barnens, mitt eget, tjänstepensionerna, det här vanliga. Det som kommer in varje månad. Jag kan inte ändra någonting där. Utan det är spara på, tycker jag. Om det, och kortsiktiga pengar ska man ju inte ha på börsen. Eller kanske inte i fonder heller egentligen, uppenbarligen. Då, som även obligations- och räntefonderna har tagit så pass mycket stryk i år. Då. De ska väl vara någon annanstans. Men har du långsiktiga månadssparar, det är ju jättetråkigt tips, det får man hela tiden. Alla sitter och säger det, men jag...
Alla gör det inte.
Nej, alla gör det alla inte, men alla förstår sig på det, som jag eller dyligt säger att du ska fortsätta månadsspara. Det är lätt att pausa månadssparandet för att du tror att det ska bli billigare, men månadsspara, det är viktigaste. Spara på, det känner jag, det är liksom en sån där grundregel.
Ja, och sen kan jag tycka, ja, vi vet att drivmedelspriserna stiger, vi vet att energipriserna stiger, vi vet och ser att matpriserna stiger och kommer säkert fortsätta stiga innan det här rullar över, för rullar över kommer det göra. Och sen så kommer förmodligen hushållen att hoppas på att kunna kompensera sig för en del av det här i nästa års lönerörelse, förmodligen inte fullt ut, förhoppningsvis inte fullt ut, för då kommer vi alla få det sämre om vi bara ska jaga inflationen, och sen så får vi en negativ både inflations- och lönespiral. Men det jag tänker här, precis som du säger, att fortsätta spara, och det är enkelt att säga men kanske svårare att göra, och tittar vi de senaste 20 åren så har väl börsen gett någonstans, inklusive återinvesterade utdelning, vi är säkert uppe på omkring 13%, och det blir förvisso, det ska man ha med sig, det blir en skev siffra. Och varför då? Jo, för att börsen bottnade den 10 oktober 2002 efter IT-kraschen. Så vi är ganska nära botten för 20 år sedan nu. Medan branschen brukar prata om kanske 7% om året. Säg 7-10 då, om man nu räknar med återinvesterad utdelning. Men investerar man i den här typen av klimat så kan man ju justera upp den siffran lite grann, tänker jag.
Ja, då ligger du nog närmare dina 13 eller 15 nu de kommande åren. Det är säkerligen är det ju så. Det har vi ju sett tidigare också. Det är så lätt att bli överpessimistisk likväl som man blir överoptimistisk, som det kanske var i runt jul och nyår. Det ena tenderar ju att slå över åt båda hållen. Och vi får ju se. Investerarna är rekordlågt. De är pessimistiska som bara den, och det börjar väl för något att du köper ju, som du var inne lite på. Även när du köper fonder så handlar du väl de närmare en låg värdering än en hög värdering.
Ja, och jag brukar unna mig lite grann att varje år sammanställa alla första sidor i Dagens Industri som jag tycker har varit intressanta under året. Jag menar, i fjol så steg OMXS30 29% och OMXSGI 39%. Och då inklusive återinvesterad utdelning. Det till trots sjönk varannan aktie. Men det var ändå för OMXS30s räkning det bästa året sedan 2009, det vill säga året då efter finanskrisen bottnar 27 oktober. Men Per, det fanns ganska gott om både galna första sidor, hur galen börsen var, och första sidor som också vittnade om en nattsvart utveckling på börsen. Så under ett börsår, hur börsåret än utvecklas, så finns det alltid båda ringhörnerna i termer av första sidor. Alltid.
Är inte börsåret du refererade till i början med S&P 500 som hade sin sämsta första halvår sedan 70 eller 72 eller vad är vi någonstans där?
Mm.
Har du sett andra halvlek?
Jag skulle gissa på att andra halvlek brukar vara väldigt bra.
Året stängde flatt året i princip, eller index gjorde det. Jag tror det var... Det i princip, det var ner 22 och gick upp 29 och det blev väl något sånt där i de härarna. Så det är bara ha i bakhuvudet. Det är lite det du nafsar lite efter. Att det, nu säger jag inte att vi kommer att gå upp 29% i år och det blir flatt för den skull eller vad vi nu närmar oss. Men det finns ju ändå möjligheter. Det, mycket kan hända.
Mycket kan hända. Och där, sen är ju börsen också framåtblickande, så att jag menar, börsen kommer ju vända innan vi ser att ekonomin vänder. Men när du säger sådär så tänker jag också på 1992 för OMXS30s räkning. När man nu pratar om 7% om året, det är ju såklart som ett snitt, men det finns ju bara ett år sedan 84 där börsen har stängt 7%, och det var 1992, 7,64%. Men under det året så var vi tvungen att uthärda en max drawdown, en nedgång från årets topp till botten på 35,18%. Och sen stängde den plus 7,64. Så det går att se ganska, precis som du är in på, det går ju att se rejäla vändningar. Och en vändning som jag tycker är intressant som du har varit in på här, det är ju biotech. Och jag blir lite förvånad över, för det har ju varit en permafrost inom biotech. Bolag som inte är lönsamma, bottom line. Det här har ju du lite extra kunskap kring faktiskt. Där man har en hög burn rate ofta. Man har personal, man har labb, man forskar och sen så använder man pengarna tills pengarna tar slut. Sen tar man in nya pengar och så fortsätter man forska. Och sen kanske man gör ett genombrott och då blir det verkligen att åka av. Sen kommer inte alla bolag att få det där genombrottet, men vissa. Men i det här klimatet där det verkligen är ett risk-off-sentiment och där det är svårare att resa nytt kapital när man har gjort slut på de pengar man har i kassan. Det har inte varit lätt. Det har varit permafrost och nu säger du att de här börjar kunna attrahera kapital igen, börjar komma in i bastun. Hur ska man tolka det? För jag tolkar det som lite gröna skott.
Ja, nu är det väl inte de minsta biotechbolagen som hör hemma, de här stora biotechfonderna. Om man ska se det så, utan då... Ja.
Bjässarna.
Ja, eller de relativa bjässarna, eller får vi säga, och då kanske lönsamma bjässarna och såklart och så vidare. Men det är ändå en liten signal, tycker jag. Jag har fått lära mig att titta just på biotechindex i USA som en bra sån där... det har gått jäkligt dåligt när det vänder. Jag pratar med folk på marknaden, tittar på det här, det kan vara intressant. Det var någon liten falsk vändning här för några månader sedan. Och sen vänder det ner igen nu. Men vi får ju se om den här vändningen... uthållig. Och det kanske som du säger, det är möjligt att biotechsektorn, du säger att börsen är framåtblickande, vissa sektorer kanske är lite ändå mer framåtblickande, att det kanske kan vara en leading indicator även på det. Vi får ju se att kanske botten är något, eller för den breda marknaden då, säger att den här skulle vara ledande, då kanske börsen ska vända om ett kvartal eller vad vi nu. Man skulle ju kunna se en sånt resonemang också.
Ja.
Men det är spännande, det finns lite gröna skott, det är det jag tycker man ska hålla fast vid. Och lite det du pratade om, du refererade till 1992, så tänkte jag på de här tvärkasten och vi pratade lite om det att volatiliteten är ju extremt hög nu, vilket också är en liten garant, eller inte en garant, men det är en förutsättning för att vi skulle kunna se de här, ska jag säga, brutala återhämtningarna igen. Att vi tar igen väldigt mycket av börsnedgången för att volatiliteten är så pass hög som den är.
Ja, och det där ska man verkligen ha med sig. Jag brukar förkovra mig och förlusta mig siffror från bolag, aktier och hur det har sett ut efter rejäla nedgångar historiskt. Och där kan vi då säga, om man vill göra det här själv, 10 oktober 2002 bottnade IT-kraschen, 27 oktober 2008 bottnade finanskrisen och sen hade vi 27 juni 2016 så bottnade vi efter 28% nedgång efter Brexit ner i köraren. Det började ju faktiskt redan året innan 27 april 2015. Det här är perioder, även 16 mars 2020 om man så vill, men då hade vi ju enorma finans- och penningpolitiska stimulanser för att mota Olle Grind under pandemin. Men att titta på de här datumen som jag nu angav, sen, och om man vill titta på enskilda fonder eller på enskilda aktier, Sen är det ju inte säkert att just den aktien du tittar på bottnar i det datumet, men kanske där omkring. Det är ju hundratals procent som många bolag återhämtar sig. 3, 4, 5, 600 procent för storbolag och ännu mer, betydligt mycket mer för mindre bolag. Och det är just, liksom, trycker du ner en badboll i poolen och sen släpper den, så åker den ju ganska fort uppåt.
Mm, den gör det.
Och det är ju det där, har någonting fallit 50 så ska du upp 100 för att ta sig tillbaka. Sen är det ju ingenting som säger att det ska tillbaka. För vad säger du om, nu finns det ju en stor oro för Europa. Och vi har en global recessionsoro, men kanske ändå mer i Europa. Lite mer traditionell industri här jämfört med mer tech-tungt i USA. Och sen har vi recessionshotet kopplat till gaskranen i Ryssland. Om de skulle välja nu här till vintern, och tänk om det blir en kall vinter dessutom, att stänga av gaskranen. Det här blir ju jättejobbigt för europeisk basnäring, industri. Och kan förmodligen skapa en rätt tuff konkurrensmässig situation för de här bolagen. Vad händer då?
Det är en bra fråga. Frågan är hur mycket som är diskonterat.
Det är ju inte vad diskonterat, riktigt.
Det är sannolikt så. Europa har ju varit väl, det har varit enorma utflöden från europeiska fonder, särskilt från amerikanska investerare. Den har varit nästan sagt enorm har den varit, och jag vet inte, jag vågar inte säga det ena eller det andra. Det är klart, det går att måla upp hur problematiskt vinter som helst, och sen går det att göra en ganska ljus bild om man kommer till någon fredsavtal och så vidare och så vidare.
Ja, men det är det jag tänker lite grann. Det är för nu är det väldigt mycket regnmoln. Det här är liksom den här klassiken. Vi hade i alla fall tur med vädret. Det har vi inte här. Det är jättetunga regnmoln på börshimlen. Och det är kanske så att man ska vara som mest orolig när det inte finns några regnmoln alls. Men nu är det regnmoln överallt. Alltså, tänk om någonting blir bättre.
Precis. Du nämnde det innan. Det kanske en bra slutning med inflationssiffrorna som är aktuella, som kom igår för USA och idag för Sverige. Kan vara botten kanske.
Ja, för där tänker jag, alltså råvarorna, de har ju fallit rejält. Det spelar ingen roll om vi pratar om virkespriser eller om vi pratar om koppar eller palmolja eller nickel eller palladium eller guld eller vete. Det är mycket som är ner, dramatiskt mycket. Och det var väl det här kanske som också gjorde att Joe Biden var ute och sa att, ja, men de här siffrorna, för inflationssiffrorna är ju släpande, det ska vi ju veta. Medans det är intressant att titta på släpande inflationssiffror naturligtvis, men det är också intressant att försöka skapa sig en bild om vad det är som händer framåt. Och vi ser ju råvarupriserna, hur de utvecklas varje dag, och fraktrater faller. Så att, vi får väl hålla tummarna. Men när det kommer till hur fondspararna där ute investerar nu då, man tar ut pengar från aktiefonder, in i hedgefonder, in i räntefonderna här också, korta räntefonder då. Men vi ser att man har köpt på sig globalfonder ändå. Sen har vi Kina och Japan. Kina och Japan sticker ut under juni. Har du någon spaning där? Japan är ju en sån här marknad som ända sedan jag började spara så var det alla fonder ex-Japan. Ex-Japan på allt.
Ja, jag har inte så mycket att säga om Japan just då. Kina kan vi börja med, för det är desto mer. Det ser man väl lite gröna skott nu, att man säger från regeringshåll att tillväxten kommer att landa på 5,5%. Man är ganska säker på det. Det kan komma mer stimulanser för att nå det. Och att den här regeringshetsen från myndighetshåll har börjat lätta. Och jag såg senast igår, eller om det var i förrgår, att nu har man börjat och släppa igenom massor med spel igen som man har godkänt. Nu var det inget Tencent-spel såg jag dock, vilket inte gynnade Tencent just. Men det var ett antal andra stora aktörer som fick lite skjuts, och man ser det som lite positiva signaler nu att man börjar igen med att godkänna spel och att man definitivt kanske lugnar ner sig när det gäller regleringar och sånt, att man har gjort regleringarna färdigt då. Så där finns det väl lite, tror jag, lite spännande. Och de är extremt lågvärderade. Kinesisk internet eller kinesisk tech är rekord, eller nästintill rekordlågt värderat. Så det vill man köpa hygglig tillväxt, kan man köpa det billigt.
Du har ju varit in på det här tidigare också, men vad säger förvaltarna som du pratar med nu då?
Om vad?
Om allt, om vad som helst.
Nej, men att det är ett svårt år och att det har varit, nedgången har bara fortsatt. Det har inte varit någon riktig urblåsning, utan det fortsätter ju bara att det är hög osäkerhet. Att man skulle väl hellre vilja se den här kanske stora urblåsningen som vi såg i mars eller februari-mars 2020. Den har ju blivit lite lång och den fortsätter. Man har svårt att se vart botten är och så vidare. Och det är många faktorer också nu. Det är så extremt många riskfaktorer, som du säger, att det är mycket regnmoln på himlen. Men de säger ju det går att köpa många bolag billigt. Och de är mycket billigare idag än vad de var för ett år sedan, eller två år sedan i vissa fall, eller tre år sedan. Så på så vis så finns ju en spännande mylla att plocka av, att det finns väldigt mycket bolag. Jag pratar lite kinesiska internetbolag som är billigare än någonsin. Du kan ju köpa amerikansk big tech också billigare än någonsin. Jag vet inte vad Google handlas till nu, men det är väl P15, P16 eller något sånt där.
Jag skulle väl säga att amerikanska techbolag handlar, i alla fall FANG-bolagen och det som du refererar till nu, de handlas nog rejält mycket billigare än både Telia och Willys ägare Axfood.
Ja, så jag tror att det finns mycket, och många ser ju de möjligheterna då, och säger att men det här blir jättespännande nu, och om vi tittar 3 eller 5 år framåt, det kommer hända mycket. Och när vi får bukt med de här, det brukar ju lösa sig med inflationsproblematiken och rent, alltså nu är det stora ränteuppgångar, men om ett år kanske vi har sett de första räntesänkningarna. Mm. Exempelvis, jag menar, det är lika väl som det har slagit åt ena hållet kan det slå tillbaka, och det finns ju mycket möjligheter nu om man vill köpa saker och ting lite billigare. Mm.
Jag vet när 70-talet och början på 80-talet när Volcker höjde räntan i USA till 20% och knäckte ekonomin, så vet jag, tror att tidningen hette The Business Week, där första sidan var The Death of Equities, där man sa att nu går aktier sotdöden till mötes. Och därefter så gick Nasdaq 25 gånger fram till millennieskiftet. Så kan man väl tycka att det var lite bubbligt på toppen där millennieskiftet. Men ändå, det lönar sig att vara optimist, får man väl säga. Men jag tänker det här Kina-bäsen som var förra året. Och det jag tror att många tycker att det var droppen som fick bägaren att rinna över lite grann. Och det finns ett index som heter Nasdaq Golden China Dragon Index som hade sin egen finanskris. Den var ner 60% tror jag som mest från toppen. Och innehåller 105 aktier med huvudsaklig verksamhet i Kina. Så man skulle väl kunna säga 105 kinesiska aktier listade i USA. Och det kändes som att förtroendet var borta. Mycket stök från kinesiska regimen. Men nu när man lyssnar på dig så låter det ändå som att det här börjar så sakteligen gå från permafrost in i bastun igen. Tror du att man som sparare mer kan lita på Kina nu, eller är det en förhöjd riskpremie på grund av det politiska strulet vi har sett?
Ja, det
är svårt att veta.
Det är svårt att veta. Men när det gäller, om vi bara ska dra parallellen till Ryssland, så visar det sig att köra single bet har ju varit, det kostar ju liksom. Istället för att Östeuropafonderna har ju klarat sig betydligt bättre. Så ungefär hade 50% Ryssland, och då kan man, ett analogt resonemang skulle vara, ja men köp en bred Asienfond. Då får du någonstans ungefär lika mycket som Ryssland. Det är en dominant spelare i Kina. Men du får Taiwan, du får Sydkorea, du får Indien. Du får en hel del annat också. Det kan ju vara ett sätt då, om du vill ha den här Kina-exponeringen och ha en bred Asienfond. Får mycket Kina och du får en hel del annat också. Så det bettet kan man ju tänka sig då kan vara med lite facit i hand nu efter den här totala haveriet då med Rysslands fonderna då, att ja, vill du ha den exponeringen, men köp den lite bredare. Mm.
en sak som jag tycker är lite intressant också. Jag tror att många fondsparare, inte alla men en del, man kollar på topplistan vilka fonder som har gått bäst och sen så jagar man det som redan har gått väldigt bra. Och det här är kanske en strategi som är mindre lyckosam, som man ska vara lite försiktig med. Och tittar vi på topplistan i år så är det ju energi- och råvarufonder som sticker ut väldigt mycket. Du var in på det tidigare.
Ja, vi pratade lite med Hedge. Ja, ja.
Och vad vi, tittar vi på amerikanska S&P 500-indexet har 11 subindex och där är ju energi en av dem. Senast jag kollade så var utilities eller samhällsnyttig infrastruktur var upp en 4-5% sen årsskiftet. Och sen kom ju energi som väger någonstans 4-4,5% av index. Mm. Väldigt, väldigt liten del. Mm. Var upp 60%. Bara för att få en känsla för hur mycket energi har dragit. Och den fonden som är upp mest i år hos oss heter ju BGF World Energy A2 med en uppgång på 35% year to date sen årsskiftet och 58% senaste året. Och den här fonden ruvar ju på Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, TC Energy med flera. Det är alltså väldigt, väldigt mycket olja. Oljepriset WTI i USA är ner 27% från toppen 8 mars. Men upp 52% sedan december i fjol. Kort fråga bara, hur skjutsiken som småsparare ska man tänka här? Man ser att någonting har gått jättemycket samtidigt som det har också gått ner ganska mycket från toppen. Om vi tar oljepriset som de här bolagen är väldigt beroende av. Har du något tips att skicka med dem som är nyfikna på energi, råvaror och energifonder?
Det är ju smala fonder, måste man säga. Det är hög volatilitet i de där rackarna också. Både i energifonder och de här ädelmetallfonderna får ju mycket, mycket volatilitet. Men också stora möjligheter, såklart. Det är därför vi ser de här stora uppgångarna. Och det är klart, de här stora energijättarna som du refererar till, det är klart, deras vinster exploderar ju nu. Det är väl klart att det måste vara såna enorma kassaflöden som man blir helt stum nu, kan jag tänka mig. Men
och Warren Buffett fortsätter att tanka på.
Ja, jag såg det. Han kör väl sin Occidental för fullt. Ja, jag vet inte. Det har ju kommit in lite värmen. Det har ju varit ute också. Om man ska se ur ESG-perspektiv är det ju många fonder som inte investerar i koldioxid eller den typen av fossila bolag överhuvudtaget då.
Men hur sjutton ska man tänka där? För det har ju också underinvesterats i oljesektorn de senaste åren. Hade det inte gjort det, då hade det varit en enklare situation idag. Jag säger inte att den har varit enkel, men den har varit enklare. Nu ser vi att en del fondbolag ändå har gjort en andra bedömning när det kommer till försvarsindustri. Mm. Jag drar inte parallell till oljeindustrin. Ja, det gör jag ju indirekt. Men jag tror att de flesta av oss är ense om att vi måste fortsätta transformationen till mera förnybar energi. Men fondbolagen måste ju vara ganska frustrerade.
Ja, det är många som har missat den här uppgången genom att de inte kan investera där. Nu skulle det bli lite intressant att se. EU har ju satt ner foten lite och se naturgas då som någon form av lite grönare energislag tillsammans med kärnkraften nu.
Men skapar inte det en förtroenderabatt?
Jo, det känns ju, det kan man se på flera led. Det kommer nog bli, man kommer nog ifrågasätta EUs ambitioner överhuvudtaget. Det kan man ju tänka sig. Men jag tänker, frågan är hur fondbolagen kommer att agera då. Kommer man att köpa de här stora energijättarna? För de har ju ofta stora naturgasintäkter såväl som oljeintäkter då. Så, nej, jag vet inte. Men alla de här smarta branschfonderna, bara för att komma tillbaka till pudens kärna, som ädelmetall och energi som är hög volatilitetsprodukter i mångt och mycket. Då. Ha en liten del i fondportföljen om du nu vill ha det. Och köp inte på topp. Det är lätt att det blir momentumdrivet. Jag känner ju igen det där också, att man handlar mycket vinnare. Det som har gått bra nu under kanske 3-4 månader så åker in i portföljen.
Ja, och kan du tänka dig att vi har ju matats av att råvaror har gått jättebra. Många råvaror som sagt har fallit rejält på bred front. Och samtidigt som dollarn har stärkts, många råvaror handlas ju i dollar, men det till trots så har både Boliden och SSAB tappat nästan 40% sen årshögsta i år. Och det vittnar ju någonstans om att det svänger ganska mycket inom råvaror. Men för att wrapa ihop podden, tiden går fort när man har roligt, hur tycker du att man som fondsparare ska tänka nu och hur agerar du själv?
Månadsspara, fortsätt att månadsspara, spara brett spara globalfond, spara lite nischade Sverigefonder, småbolag, kanske ha någon hälsovårdsfond. Vill du ha energi? Mm. Ha en liten del då i det. De här lite mer nischade produkterna. Energi, ädelmetaller, hälsovård kanske de är som du får, eller bioteknik då, som är en väldigt smal inriktning då, så vidare. Men ha det som lite små kryddor, men en bas. Bra globalfond, det vet du Niklas, det funkar alltid. Bra Sverigefond och bra svensk småbolagsfond och så. Och sen kan man krydda det. Väldigt spännande.
Tycker du att man vågar krydda med fastighetsfonder eller teknikfonder just nu? Två kategorier som har varit ute i kylan under en period nu.
Ja, men vill man ha den exponeringen, du kanske månadsspara i det. I båda två. Ha en liten del. Man kanske inte ska hela portföljen i en fastighetsfond. Eller att den ska väga väldigt mycket. Eller teknik som vi har lärt oss nu då, att det, saker och ting kan gå ner. Men jag tycker vill man ha den exponeringen, ha en liten del i fondportföljen och månadsspara.
Per, tusen tack för att du kom och gästade podden och trevlig sommar på dig.
Ja, detsamma. Tack så mycket.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.